Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till Lille Lördag. Det är jag som är Anita Clemens och med mig har jag inte Ann Söderlund. Vi har vikarie idag. Mm. Och det känns väldigt märkligt för mig att göra den här påan för att det är vanligen var Ann som gör den. Men nu gör jag den. Så varmt välkomna och med mig som gäst i studion har jag ingen mindre än Cissi Wallin.
Babylons sköka
som jag personligen brukar kalla dig.
Ja, men det var ju också det Ann sa förra veckan. Att så här, den lilla skök. Och jag kände att jag kan lika gärna
kan manifestera det.
Ja, kan manifestera det 100%. Ja. Vi saknar dig Ann. Hoppas har du skönt var du än är
i din utcheckning från sociala medier
i 12 timmar. Mm. Vad brukar det bli?
Vi får se.
Ja.
I och med att jag vet att du är dels en trogen lyssnare så att du också brukar höra av dig till mig efter podden och reflektera över veckans ämne, så känns det som att du är en så naturlig del utav Lille Lördag och vi har ju känt varandra alldeles för länge, så att
jättegärna.
Ja,
absolut.
Kul är det i alla fall.
Väldigt spännande. Och vi har mycket framför oss.
Mm, det har vi. Vilken jäkla dunderpodd det kommer bli.
Så vi hugger in.
Vi river av direkt.
Som alla andra år, den här tiden alla andra år, så har vi då fått veta precis vilka som ska sommarprata i P1, Sveriges Radio, hela sommaren. Mm. Börjar väl typ nästa vecka, tror jag, vet inte exakt, med Annie Lööf.
Ja.
Och sen är det ju 40 personer, jag vet inte, jättemånga i alla fall.
Ja, men det är ju ett heltidsarbete från Sveriges Radio då, som jobbar med Bibi Röde och en redaktion som jag har förstått på 20 personer.
De är så överbemannade på Sveriges Radio.
De är det.
Det är ingen som kan bli utbrända, kan jag säga, för att det är en människa för att trycka på varje knapp. Sen är säkert alla utbrända ändå av andra skäl. Nej, men jag har ju funderat då. Inte måste jag disclaima, för att jag är bitter över att inte ha fått frågan. För jag tror liksom,
sånt håller vi inte på med.
Nej, men jag tror inte ens, jag tror inte jag skulle få frågan av massa olika anledningar. Jag är så kallad för kontroversiell. Sveriges Radio vågar inte ens ha med mig live för att jag är dömd för förtal. Och då tror de liksom att jag ska förtala någon varje gång jag är med i radio. Så att jag är inte alls bitter över det. Jag är snarare fascinerad och förundrad. Så, eller framförallt så känner jag i år, har inte det här formatet ändå spelat ut sin roll?
Jag är benägen att hålla med.
Det som jag känner framförallt när jag ser den här listan med namn, vad ska alla de här 99% av de här sommarpratarna prata om?
Kan vi nämna några namn, tror vi?
Jo, men det är jättemånga. Ina Lundström ser jag supermycket fram emot. Hon bara, hallå, det här är en låt med ACDC och den påminner mig om när jag blev full en gång i Slottsskogen. Och hon kan säkert gå lite så över gränsen och berätta jävligt roliga, gränslösa, berörande saker. Men det är ju ett fåtal namn varje år som jag känner så här, det här kan bli spännande, som faktiskt också blir spännande. Hurula ser jag jättemycket fram emot också.
Hurula, vem är det?
Hurula är en indie, en rock, skramlig rockartist som då på sin sommar i P1 pressbild står med händerna för ansiktet.
Det är hårt.
Tänk som Skriet, fast han liksom täcker hela ansiktet med händerna.
Och det är inte det Hoja-gänget?
Nej, de är också med. Men Hurula är en ensam person. Jag tror han heter det i efternamn.
Wow, jag har helt missat.
Han är jättebra, eller det vet jag inte hur bra han är på att prata. Han är väldigt bra musik. Och han kan nog vara en frisk fläkt som berättar om något jävligt mörkt och opassande. Men i övrigt så är det ju väldigt tillrättalagt, väldigt städat och... För att ta stackars Renée Nyberg som exempel, hon har ju inte gjort mig någonting såklart. Jag har inget horn i sidan till henne, men hon är ju rent professionellt, eller liksom, hela hennes image är ju ett glas vatten.
Ja, alltså, eller mer så här, att jag såg också att Babben är med på listan.
Nej, men jag älskar Babben, men jag tror att det kan bli ganska tråkigt i det här formatet.
Ja, det var väldigt många som redan har sommarpratat och redan har ett stor plattform för att uttrycka sina känslor. Jag kan ju uppleva att så här, René då, som är talkshow host, och har även Renés brygga.
Där hon varje avsnitt ska berätta något lite personligt ur sitt liv. Exakt. För att få de andra gästerna och bara, jag kommer ihåg när jag tog student.
Då undrar jag ju så här, instinktivt, vad ska hon bidra med?
Men jag har faktiskt lite raljant här av mig då, för det är ju lite mitt signum, med all kärlek, skrivit ner, gjort ett litet manus för René. Det är väldigt, väldigt kort, det är en mening.
Ja, men det är bara att köra.
Kan jag köra? Jag kanske får äta upp det här. Och det kanske blir Sommar i P1s mest vitala, spännande, chockerande program på hela sommaren. Men jag kan nog ta en liten dos gift på att René Nybergs sommarprat kommer låta typ så här. Jag ska försöka imitera René Nyberg också. Jag tyckte jag var lite tjock första terminen i nian. Jag drömde om att se ut som Cindy Crawford. Det var sorgligt. Det sa någonting om tiden vi levde i. Och tiden vi fortfarande lever i.
Otroligt.
Och så kommer det typ en låt av någon 90-talslåt som hon typ såhär, In Excess, 80-tals. Ja, it's all about the money. Jag känner jättebra på TV4. Så att, det kommer inte vara mer än så, tror jag. Det kommer vara korta, korta små såhär floskliga anekdoter om hur hon typ hade det lite jobbigt för att hon kände sig ful när hon var ung, fast hon var skitsnygg. Jag förstår inte varför man väljer sådana personer. Jag har ju en liten lista på vilka man borde ha valt.
Mm. Säg, är det ingen du peppar för i år?
Jo, absolut. Ja, men hon är Flashback Forever, Ina, är jag ju så taggad på. Hoja ska bli jättekul.
Ska det det? För det här jag bara funderar på. För det här...
Jättekul var väl kanske när det
är. Ja, men jag tänker att de vill ju ha in ett ungt segment. Och så har de kollat då att så här, ja, men det är Epa-dunken som är störst. Ja, då måste vi ha en karaktär eller ett par karaktärer därifrån. Annars har vi tagit Hoja då, exempelvis. Men de är ju anonymiserade, de har ju ingen profil liksom. Nej, förstår du, det är inte en Bianca, det är inte en Isabella, det är inte en Benjamin och så vidare.
Grejen är att, nu ska jag inte outa, men alla i musikbranschen vet ju vilka det här är. Och det är ju två killar som vill vara anonyma, så det får man ju respektera. Men de är ju väldigt lätt googlade vad de egentligen heter, och att de har liksom 10 plus inte så lyckade musikprojekt bakom sig. Mm. Så att jag hoppas ju att de kan prata om det. Att de kan prata om så här. Alltså Hoja är ju såklart en image. När de gjorde den här SVT-dokumentären, när man åker hem, citationstecken, till Hoja, det var ju inte, man åker inte hem till Hoja. Det var ju något såhär Leif och Billy-hus. Torp typ man hade lånat. Det här är ju två affärs, eller en av dem i alla fall, är väldigt affärsmässig och pratar inte på det här sättet. Och alltså det är en it's for show liksom. Mm. Så antingen så går de ju det hållet fullt ut i sin karriär, i sina karaktärer, och då blir det ju väldigt så karigt och bara Mordis. Ja, känner du det nu kring, och vi kändisar och det, ja, så bla bla bla. Eller så öppnar de upp och berättar om sin strategi. Det hade ju varit mycket mer spännande att de så här. Vi gjorde 10 olika konstellationer eller olika namn innan Hoja slog, och när vi väl var på väg att ge upp, då uppfann vi Hoja, och det var, man vill ju höra en bakgrund, man vill ju höra en osensurerade. Annars är det ju helt ointressant.
Ja, nej, men jag är lite pepp på en
pratare.
Ja, men och det är han Andreas Cervenka.
Ja, sexig ekonomijournalisten.
Ja, men han har ju också gjort en jättespännande bok om just inflation och sånt där. Hur liksom hypotetisk egentligen den här extremt komplicerade världen är. Mm. Att den är baserad på rätt lösa tyglar. Att det inte liksom är så jävla mycket under det här. Som, ja, det är väldigt spännande i alla fall.
Men är det att du drivs av, du känner ett urge efter den folkbildningsgrejen? För den kan jag tycka är jätte, alltså när folk inte bara pratar om sina trauman, eller man ska så här, dra ut ett trauma som kanske inte finns, typ mina föräldrar skiljer
sig. Jag älskar ju folkbildningen.
Ja, alltså de som faktiskt är bokade som något slags experter.
Ja.
Precis. Då, snabb fråga till mediekonsulten Anita Clemens. Borde Sommar i P1 bara vara folkbildning?
Jag skulle säga, om Sommar i P1 har liksom någon ambition att överleva liksom poddsommar i P1 eller poddsommar generellt. Jag tänker på en sån poddokumentär som jag har sparat medvetet till sommar, som är liksom Dynastin om Stenbeck-familjen.
Mm.
Den har jag ju liksom medvetet sparat för att jag ska liksom ligga och liksom får den här berättelsen berättad för mig.
Mm.
Och de kommer ju inte ta poddgreppet typ på det dramaturgiska sättet som Dynastin är uppbyggd någonsin. Så jag skulle säga att jag ska Sommar i P1 överleva som art. Då skulle jag bara gå på liksom infotainment och folkbildning.
Ja, men att folk också är så lata, mig själv inkluderad, så att man vill ha en väldigt lätt smält, väldigt välförpackad, komprimerad version av så här, det ekonomiska läget, det försvarsmässiga läget, det, hur blir det med NATO, hur är det med klimatet, ska vi sluta shoppa? Alltså, man vill ju att någon ska hålla en i handen och förklara hur det ligger till.
Precis, och det är det här liksom, för att om jag läser en stor artikel i The Economics om Ukraina-kriget eller vad som helst, då kan inte jag summera den på tre fina rader.
Jag kan inte ens läsa den, för jag har svårt att läsa så långa texter på engelska, så jag måste lyssna.
Ja, och är det då en smarting som har läst den här och då dragit ut essensen, pressat den som en liten så här Dr. Balta, så här, droppen ner i en behållare, mm-hmm, och serverar den till mig, då kommer ju jag i min tur servera den på nästa middag och få mig att framstå som smartare.
Men är inte det här, varför har ingen tagit tag i Bibi Röde och sagt det här till henne? Eller har folk gjort det, men hon liksom låter sig så här, man låter henne hållas, hon är som en Marie-Antoinette i slottet.
Hon kommer väl bli utlasad inom loppet av 5-10 år, jag vet inte hur gammal.
Nej,
hon är.
Hon är fast, hon är inlasad så in i helvete. Hon kommer gå pension, hon är 83. Hon kommer göra det här. Alltså, jag känner inte henne heller. Jag har inget emot henne, men jag tror att hon har för många ja-sägare runt omkring sig.
Jo, men jag tror att rätt många personer är lite rädda för Bibi Röde.
Och man vill också tassa kring den här liksom radioaktiva kvinnan på många sätt. Fattar du? Radioaktiva. Göteborg! För att Sverige är så litet och nepotistiskt, och Stockholm framförallt, att man vill ju inte missa chansen att få sommarprata.
Nej, och därför måste man hålla sig god med Bibi Röde. Så är det ju. Vi kommer förmodligen aldrig göra det, så att vi behöver aldrig vara oroliga för det.
Nej, men jag har en liten lista, och det är också, det här tenderar ju att det blir lite så här pajas sommar i P1 eller lite så här clickbait i P1. Men om man ändå ska ha profiler, kändisar som inte är experter, som inte kan förklara ekonomin eller världsläget, utan som bara ska prata om så här, sitt trauma från 8:an, då vill jag att man går full bloom och tar in personer som det verkligen sätts kaffet i, där, alltså osensurerat. Så. Mm. Så utan inbördes ordning har jag liksom bara skrivit återställ våtmarksnubben, han som fick
en tand.
Flera, alltså tänderna lite halvkrossade.
Oj.
Av Let's Dance. Men han såg ut som att alla tänder var ju lite så halv, som att han liksom hade kört munnen in i någon vinkelstrip.
Aj.
Honom skulle jag vilja höra, eller någon från...
Ja, men jag skulle vilja, alltså, generellt skulle jag vilja höra någon från våtmarksprojektet som berättar så här, vad har ni för PR-strategi? Den är ju briljant.
Men ändå så är det ingen som riktigt vet vad våtmarks... Jag fick ju googla själv. Jag bara så här, jaha.
Jag har ju satt igång någonting. Jag satt ju också igång och googla, och sen bara så här, man då läser då på återställ våtmarken, så är det 100% logiskt. Men det sjuka är väl också att alla politiska partier har redan sagt att de ska återställa våtmarkerna, men inte gör det.
Ja, nej, men jag är mer och mer i deras lag.
Ja, jag är väldigt mycket i deras lag.
De måste bli lite bättre på att brända sig själva, ja. Men annars tycker jag Puma Swede. Varför har inte hon fått sommarprata på 30 år?
Åh, gode gud. Ja, hon måste ju ha ett annat att säga.
Hon har varit med i söndagsintervjun i P1, men då blir det ju väldigt mycket så här... du vet, Martin Wiklin ska vara lite sådär den gode liksom barmhärtige samariten. Jag skulle vilja höra henne helt fria tyglar berätta om porrbranschen.
Jag har ju varit på fest med Puma Swede vid två tillfällen. Ja. Vid tillfälle nummer ett så hade hon inga kläder på sig klockan 10 på kvällen och sprang också runt med en motorsåg.
Och naken med en motorsåg?
Ja, och okay. Sågade isär olika bord.
Okay.
Som man brukar göra som en liten fest.
Ja,
sådana saker är ju väldigt spännande att höra. Så här, vad tänkte du där?
Nej, men jag tror också att det finns ett stort mörker. Det finns ett djup, det finns ett mörker. Det finns en sida, lite som Jenna Jameson har gått ut på senare år och verkligen kritiserat den branschen som har gett henne liksom föderkroken.
Det är väl jättemånga porrstjärnor som också bara liksom lite random så här, tar livet av sig, både killar och tjejer.
Mm. Ja,
så
ja.
Att det måste ju vara, det är en destruktiv bransch. Superspännande.
Men är det inte så att man inte tar in henne för att man tänker då, wow, på Sveriges Radio, att då promotar man porr. Om inte hon är 100% kritisk, så kan inte hon sitta där och berätta om att det är ganska gött att få betalt för att knulla. Liksom. Eller...
Exakt.
Men ändå, ja, in
mycket spännande, jag håller med.
Sen har jag skrivit då i samma anda, Hanif Bali. Katrin Zytomierska.
Och se att Hanif Bali skrev en väldigt bra krönika här i, jag tror var i helgen, om LVU-hem.
Ja, men jag såg rubriken, men jag har inte läst den.
Nej, väldigt bra. SIS-hem och LVU, lagen om vård av unga. Eller?
Jo, men han har ju sina stunder och sen är han supercancelled. Nej, han får skriva Expressen, så han är inte så cancelled. Men varför...
Han är ju också supertrasig, han är själv barnens barn, så att det är också spännande att höra.
Ja, men absolut. En liten oväntad take på Hanif Bali. Katrin Zytomierska, du just tänker kanske tillsammans med Puma Sofit.
Gud,
gränslös entreprenör.
Oh my god, jag får stressutslag på halsen utav bara blotta tanken.
Jo, men med tanke på hennes liksom tid, hon är ju som en institution. Hon har ju varit känd lika länge som jag har bott i Stockholm, eller sen jag liksom tog studenten. Ja, nästan. Nej, men sen också typ den här Hinsehäxan. Hon är ju tyvärr död.
Hon dog ju förra året.
Men varför fick inte hon sommarprata?
Ja, men eller hur?
Annika Östberg fick ju det, men då fick hon ju vara så här, jag ångrar allt, det var dumt. Jag kommer inte ihåg henne som har pratat. Men, en kriminell kärring. Varför har du inte haft en kriminella kärringar?
Mer kriminella kärringar på radio. Så spännande.
Men det är så, jag säger inte att det bara ska vara så här, liksom, familjen annorlunda som ska vara med. Men någonstans så är det här tillrättalagda has to go. Alltså. Jag orkar inte med det.
Nej, men jag kan ju säga så här. Jag blir inte längre starstruck utav liksom, kändisar som inte är på så här, Zlatan-nivå.
Nej.
Jag blir ju bara starstruck utav typ mördare.
Sjuka jävel.
Nej, men,
Jeffrey Dahmer, du bara, där hände någonting i dig.
Nej, men jag sprang på Mats Alm en gång. Du vet han som mördade sin
kinesiska... Han som brände upp sig, ja, just det.
I Stockholm. Jag håller ju på att fan få svimma. Ge Mats Alm en timme. Ge Runar Sörgard en timme.
Du faller inte på att svimma för att du blev kåt. Utan för att du...
Nej, för jag blev så rädd och chockad.
Du blev rädd, jag förstår. Ja.
Nej, men där bränner det ju till. Vad heter han nu då? Alltså, alla barn älskar...
Pontus Rasmusson.
Nej, låt Pontus Rasmusson.
Ja, men seriöst. Men jag tror att det handlar om en... Jag kan liksom se redaktionsmötena på Sommar i P1. Det här, mitt namn har säkert också varit uppe. Du också, Katrin Zytomierska, Puma Sweet. Alla vi har varit uppe. Men det är antingen Bibi eller någon annan eller flera som är så här. Nej, de är för kontroversiella som det heter. Som att det skulle vara någonting... det kanske man kan tycka. Men har man ändå inte rätt att få... uttala sig i Sveriges Radio då, om människor tycker att man, det är väl det som är liksom Sveriges Radios public service-uppdraget, att skildra hela liksom samhällsbilden och alla typer av mänskliga beteenden, eller på sig, jag vet inte om det står i deras uppdrag, men liksom att man på
något
sätt... Det
är ju väldigt rött just nu.
Det är väldigt rött, och man tänker också att bara för att man skulle ge typ Hanif Bali ett utrymme så skulle man så kallat legitimera hans problematiska åsikter om vissa saker, men det gör man ju inte, utan det är ju en person som får berätta, lägga ut sin text, och sen nästa dag kan man ha liksom Göran Greider som säger något annat. Jag förstår inte problematiken.
Nej, men jag tänker också att själva berättigandet för programmet måste ju också vara att få media på de sommarprat som sänds. Att så här, det blir en diskussion i samhället, att det kommer fram någonting, att någon säger någonting kontroversiellt. Om man då alltid bara tar in, förlåt, nu låter jag superalliant här, så här René Nyberg-personer.
Nej, men hon är ju super, jätterar, men hon illustrerar ju någon sån här slätstrukenhet som så här, vad finns det för oss om hon inte totalt överraskar och berättar något jättechockerande om, som man inte visste om henne eller...
Ja, men jag var så här hemligt prostituerad i 10 år.
Ja, jag tyckte Aliette Oppheim som berättade, som jag känner sig lite biased, men som berättade om sin strippkarriär, det var ju spännande.
Men herregud, och det rev ju, skakade ju om, och hon ifrågasatte den liksom kulturella feminismen, alltså det var ju så jävla mycket spännande vinklar i det sommarpratet.
Ja, jag grät och blev jätte, jag känner ju, jag visste ju, alltså jag visste, det var ingen chock för mig, men jag grät av hennes liksom, hur hon lyckades förmedla.
Ja, otroligt liksom gestaltning på det här. Ja, hur som helst, det var väldigt tråkigt liksom sommarlista.
Men jag tycker att det är varje år. Och så är det så här plikttroget, nu ska man ha några så här lite youngsters och influencers och TikTok-kändisar, och sen ska man liksom ge de här gamla stötarna någon slags belöning för lång och trogen tjänst i offentligheten. Och så är det några som sagt som är oväntade och folkbildande, och då kan man bara behålla dem och skita i resten, för resten har ändå Instagram och Facebook-sidor och egna TikToks och egna poddar, så vi vet liksom, vi kan få veta allting.
Ja, och man behöver inte liksom ta människor som har redan så här stora forum, för de hinner ändå kommunicera det där på ett eller annat sätt.
Men vad ska Therese Lindgren, hon var väl förra året, det var 2 år sedan. Vad ska hon berätta? Nej. Vad berättade hon?
Nej, jag vet inte. Ja, jag tänkte på en grej, jag vet inte om du tänkte på det, vid nationaldagen. Att helt plötsligt...
Jag bara, när var det? Inget kul, jag vet det, skoja.
Folk väldigt mån om att fira nationaldagen. Jag själv började liksom... göra så här svenska flaggor emojis, och tänkte så här, oj, det här är någonting jag inte...
Du gjorde en egen svenska flaggor
emojis? Nej, när jag liksom kommenterade på folks Insta, ja, och så där, då svarade jag med så här, svenska flaggan och ett hjärta.
Och jag skrev något så här sentimentalt inlägg om hur det är att vara barn till invandrare och att det här landet är så öppet och sådär.
Precis.
Och jag menade det. Så.
Ja, jag tyckte det var en jättefin text. Och jag såg också väldigt många skriva väldigt så här patriotiska inlägg. Och tänkte så här, åh gud vad vi har blivit inspirerade. Norge var det första trök Anita tänkte. Så tänkte jag så här, för SD har ju liksom ägt den här högtiden under väldigt lång tid.
Förstår du verkligen det?
Ja, men det känns som att så här, folk har inte vågat ens lägga upp en svensk flagga utan att bli så... Du vet, fattar du?
Mm, ja, jo. Ja. Ja, det har varit lite ljummen respons. Lite så här, har vi nationaldag? Vad ska vi göra med den? Ska vi våga säga att vi är stolta över det? Det är nästan bara invandrare som har lagt upp. Alltså i mitt flöde, folk som har invandrarbakgrund. Som har varit så här, folkdräkter. Och, för att alla andra har väl liksom varit rädda för att bli så här, SD-stämplade.
Ja, men som jag upplevt det, så alla som har gått liksom till Slottsbacken och vinkat på kungen. Det har ju varit så här, invandrare och typ brandmän. Alltså förlåt, det låter jag ju... Nej, men förstår du vad jag menar? Alltså två ytterligheter, ja, i det här liksom, eller så här pensionärer som inte har något bättre för det.
Ja.
Men nu kände jag så här att nu la helt plötsligt väldigt många upp om liksom nationaldagen. Jag fick ändå en liten så här känsla av patriotism och kände mig lite så stolt för att vara svensk. Det var en väldigt viktig känsla, upplevde jag.
Mm. Ja.
Ja, men det gjorde väl du med?
Alltså, jag var ju inte, jag var i Norrköping, för ja, jag var Kolmården. Det där var inte skötska.
Nej, vi släpper det.
Tejsta i Norrköping, jag kan inte va.
Norrping.
Norrpan. Och där var det då fick jag liksom lite gränssnittet kanske för en så här svensk, det är en ganska stor stad, men inte Stockholm liksom. Nej, men det som hände i Norrköping den 6 juni var ju att de enda som hade ett tält på stan som jag såg var ju SD, där man fick ballonger. Vi gick inte dit, men vi gick förbi. Men jag bara, åh, ballonger. Jag var så här, nej, men det här blir problematiskt för mamma. Om det tas en bild, du vet, då måste jag förklara. Och sen kom det någon JAS-plan.
Men så jävla smarta.
Ja, men så jävla smarta. Kom det en formation av JAS, tror jag, blandat med något annat, jag kan inte, flygplansmodeller, som flög över himlen i ungefär 10 sekunder. Alla bara, åh, där försvann de. Och sen var det liksom inget mer med det. Så att jag upplevde ju mer en digital patriotism. Alltså att folk på så här Instagram och Facebook skulle liksom skriva egna så här, tack Sverige för allt du har gett mig. Men IRL så var det inte så jättemycket. Det var ingen så här drillflickorna och liksom pompa och ståt. Det var någon motorträff i Norrköping.
Ja.
Raggabilar.
Nej, men jag tyckte ändå att så här, det var fullt med folk som hade picknick på Djurgården. Och det kändes som att det, så här, det var ändå lite, jag ska inte säga russebuss. Feeling.
Det var inte russebuss.
Nej, men nej, det var ändå att folk så här firade. Och det har inte jag varit med om tidigare.
Nej, men det
att
kanske
folk så här omfamnade firandet och patriotismen.
Det kanske är ett reclaimande på något sätt.
Ja, är det ett reclaimande eller är det att... Lyssna på det här, för nu kommer min spaning.
Ja, varsågod.
Eller är det en utvattning utav ett starkt ämne som har varit laddat?
Du menar att folk är lite SD-smyg? Eller att...
Ja, att SD har blivit rumsrent.
Det tror jag de har delvis också. Men jag tror inte att nationaldagsfirare generellt och lite så här vifta svenska flaggor per definition är
SD-vurmande. Nej, app, app, app.
Det var inte så du menade.
App, app, app. För nu kommer det här.
Jaha.
Vi måste prata om gamla SD och sen måste vi prata om nya SD. Jag tror att SD nu har ju då kommit in i riksdagen som vi vet. Och då har de ju då kommit på att nu måste vi skriva en vitbok så vi börjar tvätta vårt arv. För nu har vi förstått att vi kan ha väldigt starka internationella vänner ifall vi är ett anti-islamistiskt parti.
Så här,
man har förstått att Jesus har coolare polare än Mohammed. Men Hitler inte hade någon. Och därför måste
Hitler
vi...
hade bara Eva.
Ja.
Och sin hund.
Ja. Och det får man inte så mycket kompisar med ute i världen. Så nu har man gjort den här vitboken, man har tvättat där. Och nu är man liksom ett anti-islamistiskt parti. Och får på det sättet väldigt många nya kompisar. Exempelvis var SD på en rätt kontroversiell resa till Israel för att binda politiska kontakter.
Mm.
Man skickade Jomshof bland annat.
Just det.
Ja. Och det har ju varit väldigt liksom laddat i Israel också, i och med att de har ju sitt sprung på liksom, vad ska jag säga, den svenska bygdens nationalism. Där vi liksom gärna reclaimar Hitler och att han var en bra karl och sånt där. Och det här är ju problematiskt såklart. Sen vill man ju såklart ha polare med Sverige och svenskheten. Och om man har då en gemensam fiende i Mohammed, då kan man alltid lösa det på något sätt.
Mm.
Men så tänker jag så här, så såg jag dokumentären SD-böger som Erik Galli har gjort på SVT.
Jag har inte hunnit se den.
Nej, men se den. För den visar på det nya Sverige, vilket är ett jätteproblematiskt Sverige, som verkar vara mitt favorituttryck i den här podden. För att nu har vi då en generation som inte varit med om kampen. Förstår du? Bögkampen.
Nej, de var inte med när det knackades bög på 80-talet.
Nej,
eller 90-talet,
precis.
Kanske.
De har inte varit med om HIV. De har inte varit med. De har inte sett the struggle.
Nej.
Och i och med att Sverige då är en av världens mest öppna länder, så har det här då tillgodosetts. Men de enda som är liksom politiskt öppet böghatande är muslimer. Många av dem, ska jag säga. Inte alla.
Hashtag inte alla muslimer.
Hashtag inte alla muslimer. Så, de som har vuxit upp nu med liksom, och blivit 30 plus och inte varit med om kampen, de får liksom helt fritt välja att gå med i SD.
De tänker att de hittar sin egen lilla nisch av homosexualitet och konservatism och islamofobi.
Ja, liksom. I ett parti som SD, som egentligen är ett bögknackarparti.
Ja, i grunden. Absolut. Ja.
Det är så jävla spännande det här, för jag kommer ihåg att en syrianska berättade för mig att när Saab på 70-talet gjorde så här arbetskraftsinvandring, man importerade folk från olika liksom, länder för att jobba på Saab i Södertälje, då var ju liksom svenskarna så hatiska mot de här stackars invandrarna som kom, så att de fick ju sitta
på våra jobb.
Ja, de fick sitta vid eget bord, de fick inte dricka vatten ur samma kran, de fick ta glas, de med sina egna glas och så vidare, för att svenskarna var så rädda att få så här svartingbaciller.
Man vet man ju aldrig vad de har tagit med sig från Chile.
Exakt. Eller från Syrien, Albanien, Turkiet och så vidare. Och då satt de där alla och knöt nävarna i fickan och sa så här: aldrig, aldrig, aldrig ska vi bli som dem. För att två generationer, eller liksom 35-40 år senare, rösta på SD. För det är då det ska komma in nya invandrare, då är man inte benägen att vilja ha fler. Nej. Då har man själv blivit svensk och vill inte ha fler. Så den här liksom konklusionen är att SD har blivit rumsrent. Och att en ny generation svenskar, bögar, invandrare etc. inte har några som helst problem med att rösta på SD.
Men det är ju lite som så här drag, vad var det jag såg, det fladdrar förbi, dragartister i USA som röstar på Trump.
Ja.
Som är så här, men vi är liksom pro-Trump, pro-drag. Och man är så här, fast det är ju väldigt svår, det är en väldigt svår...
Det är problematisk
position att inta, men lycka till! Jag tror också att det finns en stark historielöshet här, och också en generation, så TikTok-generationen som... Nej, men det finns ju en kille som jag har glömt, heter Luai, eller hur?
Ja.
Som är ju då flykting och skriver för så här, högersajter, typ Bulletin. Och jag vet inte om han är med i Sverigedemokraterna eller om han liksom bara är öppen med att han röstar på dem. Men han är ju homosexuell.
Ja, han är öppen SD och liksom homosexuell, ja. Och vill då inte... Han vet att om blir han tillbaka skickad till Yemen, så kommer han bli dödad för att han är gay.
Men jag tänker att det här också dels en historielöshet som är så allmän och ganska utbredd. Dels så handlar det om faktiskt en beröringsskräck, alltså en långtgående inarbetad beröringsskräck ända sen liksom, eller långt innan det, men det är en ganska tydlig markör när Jimmy när Lars Ohly vägrade så här, var i samma rum som Jimmy Åkesson när de båda var partiledare för varsitt liksom, riksdagsparti. Och då Lars Ohly som ett trotsigt barn ska så här stövla ut och jag tänker inte befinna mig i samma rum. Och det är så här, folk bara, åh vad bra, gud vad starkt att du tog
som
avstånd.
Bengt Westerberg gjorde med Bert och Ian.
Ja, och det gynnade ju bara de andra, alltså the dark side om man säger. Så att jag tror ju också att det här är en avknoppning av att det är så många som vänstermänniskor som har liksom bara vägrat ha någon form av samtal eller diskussion med Sverigedemokrater.
Mm.
Och så här, vi har ghostat dem, så här, de finns inte på min bakgård. Jag lovar liksom att väldigt många av dina grannar röstar på SD. Sen, jag kommer ihåg förra valet var det väl, så kunde man se på, det var typ SVT tror jag, man kunde se så demografi, vad heter det, över sin stadsdel. Jag bor ju på Södermalm.
Ja, precis. Ja, men det var väldigt många centrala Södermalm.
Centrala Södermalm som är liksom mycket, ja, det är bostadsrätter också, men det är mycket så här nyproduktion och så är det en del hyresrätter. Det är lite mer så här Det är inte lika liksom hipstritt som typ Nytorget och Mariatorget. Så här. Där var det ett ganska så stort SD-bälte. Mm. Men jag vet ju ingen förälder på mitt barns skola som på något sätt skulle, alltså nu känner inte jag alla, men du vet, man snicksnackar med folk. Det är ju ingen som så här kommer med en SD-tröja.
Det skulle kunna vara på mina barns skola.
Med lite pinn och bara så här, de vill inte, det sker i smyg liksom. Och det kan man ju förstå, att man kanske inte vill skylta med vad man, aha, här skulle det vara öppet, eller?
Ja, alltså mina barn går ju på liksom Sveriges blåaste skola.
Så att jo, men förskjutningen från att vara liksom gammelmoderat till att vara blåbrun, är det en glidning som ändå är...
Det är bara liksom en snabb liksom skridskoskär åt höger.
Jo, men jag menar, står den för det? För ja, det är väldigt många som smygröstar på SD.
Nej, de gjorde också ett barnval på skolan, har jag för mig. Varav SD blev ett av de ledande partierna.
Ja.
Det vann inte, men blev ett av de ledande.
Nej, men så länge det här smussleriet fortsätter pågå och folk inte vågar vara öppna eller inte vill vara öppna med att de faktiskt sympatiserar med SD, så tror jag att de som gör det blir ju väldigt så här, alltså det ger en växtkraft, vad säger man? Det ger en lyskraft om växtkraft.
Ja, men det finns ju ändå någonting i underdog-grejen som kommer göra att det blir mer attraktivt. Du får väldigt mycket media.
Ja.
Och media attraherar. Helt plötsligt börjar du säga rätt grejer vid rätt tillfällen. Och sen så tror jag precis som liksom, nu pratar utifrån feminismen som är i liksom fas 5 just nu, va? Utav sig själv. Så här, även liksom politiska strömningar och organisationer går igenom olika faser. Jag läste på lite om, för jag tänkte tanken vid ett svagt tillfälle, så är det så att SD kommer bli det nya arbetarpartiet?
Ja, men det är de väl redan?
Ja, det är de redan. Eftersom Socialdemokraterna då förlorade sina gamla liksom bruksorter till förmån för SD, så har ju SD klivit in och tagit det mandatet. Och så läste jag på om exempelvis då arbetarrörelsen som
från LO.
Ja. Ja, men som från början också var då, hade jättemycket liksom kommunistiska liksom falanger och så vidare.
Hamnarbetarna. Jag återkommer till göteborgskan här, men det ligger mig, det är mina trakter.
Jag vet, liksom. Jag vet. Nej, men att det kom också från en jävla massa sammelsurier utav liksom extremism, om man nu får säga så. Liksom, för kommunism var extremt på den tiden. Och sen så svagades det där under ungefär en 20-25 års fas och blev då en arbetarrörelse. Så jag skulle våga påstå med min lilla enkla spaning att SD är det nya arbetarpartiet, och i fas 2 eller 3 utav sig själv så har man då tvättat bort den gamla liksom rasistmuggigheten. Nu är det bara vänsterfolk som använder sådana grejer, och nu är man då ett anti-islamistiskt parti med strävan att så här förena det kristna samhället för ett bättre liv för demokratin.
Ja, det är någon sån här lullkonservatism också, att man ska kunna, att liksom även unga influencer-tjejer ska kunna säga, nej men de har ju ändå poänger och de är inte så farliga, och titta på de här värsta sverigedemokraterna, de har ju blivit utslängda och gått vidare till ännu liksom brunare partier och sammansvärjningar.
Jag tror inte SD kommer stå för någon extremism överhuvudtaget i nästa val. Däremot kanske liksom Nordfront kommer in och säger så här, hej hej.
Ja, det tror jag. Ja. Det blir en förskjutning hela tiden.
Det kommer hela tiden förflytta oss försiktigt mot höger tills det kommer en djup vänstervåg. Om den kommer via liksom kärnvapenanfall eller liksom världskrig, eller om den kommer via av klimatkatastrofer, det vet jag inte, men den kommer. Nej. Men den kommer inte.
Nej.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Nej, men jag har ju då under senare tid varit ohälsosamt intresserad av den här biltemaskilsmässan.
Oj då, ja.
Mm. Och det här att gifta och skilja sig rikt. Mm. Och sen gjorde ju Ekonomibyrån på SVT ett program för några veckor sedan där man pratade om det här att skilja sig rikt.
Mm.
Att ja, skydda sina tillgångar eller att inte gå lottlös som kvinna då ur liksom en skilsmässa.
Susanne Sappensteiner, den rikaste svenskan. Hon som var gift med någon amerikansk supermiljardär och skilde sig.
Ja, men exakt.
Rikaste skilsmässa.
Exakt. Ja, men det finns otaliga exempel. Och sen då så läste jag en artikel i Svenska Dagbladet häromdagen. Rubriken var då "I krisens spår, nya trenden, gift dig rikt".
Mm. Det har ju du gjort.
Ja, men jag har ju faktiskt det. Eller jag har ju inte det rent, om man ska vara regelmässig här eller hålla sig till ren fakta, så har jag ju faktiskt först träffat en man och sen efter att vi gift oss så blev han rik. Så. Men visst, det har jag, och det är så många ser mig. Och som en person då som liksom står på insidan av det här, nu ska inte jag dra några paralleller till biltemamannen här, alltså ex, hon är ju arvtagerskan.
Precis.
Han var väl inte så fattig han heller, men han...
Betydligt fattigare var hon.
Han var någon Lidingö son tror jag, men han kanske inte kom från ett miljardimperium. Han ville då ha en halv miljard. Han fick nöja sig med 140 miljoner drygt. Så det var ju lite tråkigt för honom. Det blir tufft framöver.
Trist.
Men jag fick massa tankar kring det här. Det är otroligt fortfarande tabu i Sverige att prata om privatekonomi och pengar.
Mm.
I alla fall på ett öppet plan. Man ska prata på ett strukturellt plan.
Mm.
Men samtidigt så finns det, du var inne på feminism förut, och det är en koppling som jag knyter an till här nu. Att den här samtida feminismen som då är väldigt vänsterorienterad, den är inte ens vänster, den är liksom... Den är cherry, jo, men den är mer så här cherry picking, för den är också väldigt liberal på många sätt. Och så här, man får göra vad man vill så länge det känns bra. Och så det är så lite, det är lite svårt att veta vad vi ska. Ska vi vara liksom antikapitalister? Nej, men det ska vi inte vara, man kan själv kan tjäna lite på det. Så. Men jag har ju då fått uppleva på nära håll, utan att vara martyr, utan mer bara som en väldigt tydlig. En tydlig strömning nu att så här, jag kan inte göra rätt, för alla de här kvinnorna som jag har omgett mig med, som fortfarande är en del av, vad ska man säga, mina professionella nätverk, som då är uttalade feminister, kända profiler som jobbar inom media till stor del, eller kulturbranschen, alltså jag är ju någon slags obotlig socialist i hjärtat. Mm. Och min man är ju också så här: det är fel med vinster i välfärd. Alltså vi är ju inte så jätteblåa. Vi är väl lite smygborgerliga ibland, men vi är inte superblåa. Så. Men det går liksom inte i min position att göra rätt. För att jag ska förklara. Min man sålde sitt bolag 2018. Då hade vi varit gifta i 4, vad blir det? Har vi gift oss 2015? 3 år. Vi hade ett barn och ett barn på väg. Men det var ju inte så att vi var ekonomiskt oberoende. Och jag hade väl en helt okej inkomst på frilansbasis. Men sen så sålde han sitt liksom livsverk som han ägde med några andra. Och jag fick väl typ en identitetskris. För att jag hade sån ångest. Jag ville inte att det här skulle komma ut. För jag var dessutom höggravid och det var så känsligt. För mig också, så här, vem ska jag bli, någon slags lyxhemmafru nu med liksom gå hemma med barn och 3 nannies och en städerska som springer efter i hasorna och går på yoga hela dagen. Alltså jag vill inte ha, jag kände så här, livet får inte förändras, ingen får veta det här. Jag kände en sån enorm skam.
Mm.
Att jag inte förtjänade det, att det inte skulle förändra oss, hur skulle människor se på oss. Det var en otrolig ängslan. Nu är jag ju på ett plan där jag bara skiter i det och tycker att så här, jag har ett jättebra liv och jag unnar alla andra ett bra liv. Men de här feministerna, de här kvinnorna som fortfarande är i min omgivning, de menar ju då att det är fult, nu generaliserar jag, men sådär, det är fult och antifeministiskt på något sätt att leva på en man. Att liksom inte ha gjort sig den här förmögenheten själv, utan liksom bara knulla sig till
det. Hade det varit du som hade sålt det här bolaget så hade det varit mer okej.
Ja, hade jag liksom varit Camilla Läckberg eller Bianca, då hade man, fast det får ju också kritik, men då hade jag i alla fall varit liksom self-made rik på något sätt. Så egentligen så är det ju inte mina pengar, för vi har äktenskapsförord, och om han drar med någon yogafröken på 26 bast imorgon, så står jag liksom där och jag har någonstans att bo, men jag har ingen, liksom, jag har ingen förmögenhet.
Nej.
Så då har ju min inställning hela tiden varit att jag ska jobba och bygga mitt eget kapital. Men då är det liksom också fel. För jag har varit med om x antal situationer nu när
jag har förhandlat med frilansuppdrag, alltså helt sant, förhandlat med frilansuppdragsgivare som då är de här profilerade feminist mediekvinnorna, så vi inte nämna dem i namn, men där man på allvar har argumenterat så här: men du har ju så gott ställt, varför ska du ha mer betal, alltså, men först att jag ska lägga mig lägre i arvode eller helst jobba lite ideellt för att min man har pengar. Och då blir jag så här, men hur ska ni ha det nu? Är jag liksom, ska jag vara då en lyxhemma fru som bara blir, som blir någon slags sugar daddy prostituerad, eller ska jag vara självständig och tjäna egna pengar? Men det får jag inte heller göra.
Ja, nu förstår så jag varför alla så här borgarbrackor håller på och jobbar med välgörenhet.
Ja, men till slut,
för det är det enda som är legitimt.
Ja, och det är lätt att säga så här, ja, vad fan du vill, men det är en intressant kontext att navigera i, för att så här, jag vet ju också att alla de här som har gnällt och klagat och också tycker typ att jag ska betala för att min man har gjort värsta karriären och liksom gjort sitt kapital, som jag såklart när vi är gifta tar del av. Men
från den dagen ni inte längre är gifta, om det skulle ske.
Nej, men det är så ganska stor sannolikhet. Alltså det är 50-60% risk att man skiljer sig. Liksom. Så det är ju inte så här helt otippat att vi kanske gör det om 10 år. Jag hoppas inte det, men you never know. Liksom. Men det, jag har ändå mött så många kvinnor som kallar sig feminister och kvinnokämpar. Och så. De är så misogyna i sin syn av det här. För det finns en, jag förstår det, en stor bitterhet, avundsjuka, missunnsamhet. Men de tycker också att jag då, som någon slags förlängning av hans förmögenhet, ska betala det, alltså ska jag typ så gå in med hans kapital i deras små projekt, eller att jag ska stå för notan jämt.
Det där är intressant, för jag har några kompisar som alltid tycker liksom att då vänner i deras bekantskap som då har på något sätt sålt bolag, gjort en förmögenhet via arv eller whatever.
Eller att mannen också har gjort det.
Ja, att då är de liksom på något sätt så här kroniskt liksom avbetalningsskyldiga sin vänskapskrets olika saker. Att, att, så här, att är du rik, då ska du dela med dig, punkt. Oavsett vad det är.
Men då kommer den här vänster, väldigt starka vänsterideologin där allt åt alla, älskar att vara generös med andras pengar och sådär. Då kommer det in.
Mm.
Men de skulle ju aldrig ha gjort det själva. Det är inte så att jag liksom, det är inte så att jag kan ringa Camilla Läckberg och bara säga, du, skulle du vilja ge mig 100 lök? För jag behöver det till en, jag behöver betala någonting som jag är skyldig någon. Nej, men alltså, det finns ju ingen, det finns en stor sexism i det här. Och det tycker jag är så intressant, för det krockar med den här nya idén, den här nya feminismen som är lite mer så här liberal och glättig, att så här, gift dig rikt, var smart, var strateg, att det nästan är som en investering.
Just det, för att så här, om du gifter dig rikt, även om du inte har gjort någonting själv, så har du möjligheter att kunna göra någonting och få mer utväxling för det. Du kan själv bli rik på kuppen, eller?
Ja, absolut. Att det är ett strategiskt drag. Och när vi pratade lite innan om det här, om liksom fast backwards 15-20 år sedan, med de här tutt-tjejerna och Slits och Bingo, kanske inte var så superrik i jämförelse, men så här, Hugh Hefner, hela den här golddigger-eran, då såg man ju ner väldigt mycket på den typen av kvinnor. Det har man ju alltid gjort.
Och men det gick väl också hela fitstim-generationen, att man skapade ett vi och dem bland kvinnor. De stod ju inte bakom tuttbrudarna.
Nej, de vill ju vara self-made och så här, jag gråter absolut inte heller i min Ferrari, då gråter jag heller i min tredjehands etta, men då är jag ändå så här self-made. Så nu har det kommit en ny strömning av unga tjejer, framförallt influencers, som kanske inte är så här, vill vika ut sig och ha OnlyFans. För OnlyFans är intressant, för där kan man ju tjäna skitmycket pengar. Men de är inte liksom, de är inte lika bespottade och inom citationstecken billiga som de här liksom golddigger-tjejerna för 20 år sedan. De är lite mer sofistikerade, lite coola. Men de propagerar liksom gift dig rikt som en strategi. Men jag är väl kanske lite för gammal för att umgås med dem. Jag umgås ju med liksom kvinnor som är födda på 70-talet, mest 80-talet. Och där är det fortfarande en stor liksom ambivalens kring hur de bara typ ska bemöta mig. För att jag blir som en spegling av min mans framgång.
Just det.
Att man inte kan se mig som en egen individ.
Du upphör, det är lite som när man är gravid, man bara är en mage. Och folk bara kan prata om objektet mage. Så bara för att den här rikedomen finns och pockar där bakom dig, då är du liksom avidentifierad.
Ja, men jag har ingen agens, det är inte synd om mig på något sätt, jag har det jättebra, men det är fascinerande så här 5 år senare nu i den här, liksom det här livet, att förhålla sig till så här situationer där man då som sagt förväntar sig att jag ska bjuda människor typ jag aldrig har träffat, för att man tycker att det på något sätt är så här, det är en skyldighet, det är ett privilegium jag har, att jag på något sätt då, den här privilegiebingon vi har nu, att alla liksom ska veta sin position och sitt privilegie. Och det sättet att kategorisera människor tar ju liksom inte hänsyn till nyanser som att så här, äktenskapsförord.
Nej.
Han kanske lämnar mig imorgon och då har jag ingenting. Eller jo, jag har klart inte, jag har stått på gatan, men jag har liksom inte en förmögenhet. Jag kan inte så här ha den ekonomiska trygghet överhuvudtaget som jag har nu. Det är alltid baserat på hans välvilja.
Just det.
Att han då...
Och det blir någonting att förhålla sig till.
Ja.
Mm. Kan det påverka relationen på något sätt då?
Ja, men det kan det göra, absolut. Nu har vi har överlag jävligt bra och det är inte en... Alltså jag har ju varit liksom... Det där är väl också en del av min så här feministiska psykos. Nej, men min feministiska resa. Att jag har velat vara väldigt självständig. Och bevisa för honom och mig själv och omvärlden att jag inte behöver hans pengar. Att jag klarar mig själv.
Men jag vet, men
det är ju så. Det är ju jättetryggt att ha en partner som typ inte har massa skulder man behöver täcka upp för.
Men jag vet en kvinna som då gifte sig rikt med en lite äldre man och... Varenda gång vid ett bråk så tog hon fram en väska som stod liksom färdigpackad under trappen. Du vet, en sån där lite trapphusskåp.
Harry Potter-boning.
Ja, exakt. Ja. Där tog hon fram väskan och demonstrerade för honom att nu var hon beredd att lämna honom för att han inte skulle ge henne någonting. Så varje bråk liksom började kanske vid en vanlig konflikt men slutade alltid vid någon form av diskussion om hur mycket hon var värd. Vilket det blev liksom märkligt i sammanhanget. Och sen så när han väl gick bort så lämnar han henne i princip inte med någonting.
Ja, men den historien har man ju hört flera gånger. Pengar är ju som sagt, det är ju inte laddat för människor som har pengar. Det är ju bara laddat för människor som inte har pengar.
Ja.
Jag växte upp utan pengar och det enda mina föräldrar pratade om var pengar hela tiden. Men varför jag har den här spaningen just, jag tycker att det är så många intressanta vinklar i det här Biltema, de här offentliga supersmutsiga skilsmässorna där liksom den här förmögenheten då ska, hur världsfrånvänd man kan bli, vad man tycker att man förtjänar. Så jag har ju levt med dig, så därför ska jag ha liksom 500 miljoner. För det är liksom, det är värt att skilja sig.
Det finns ju också en sån otrolig liksom fartblindhet i den där livsstilen som gör saker och ting så jävla abstrakt för alla som står utanför och tittar in och bara så här, va?
Ja, men dels det, men också hur man ser på att det finns en stor sexism. Jag vill liksom, det är min huvudfrågan här i min spaning, eller huvudspåret är, jag vill uppmana andra kvinnor till att faktiskt reflektera lite över sin egen så här, sexism gentemot kvinnor som har gift sig rikt. Att man jävligt lätt projicerar sin egen bitterhet, avundsjuka, sitt eget förakt, sin egen kvinnosyn på den typen av kvinna. Och att det liksom sitter troll på så här Flashback eller liksom bloggbevakningskommentarsfält och kallar mig golddigger. Jag kunde inte bry mig mindre. Men när andra så här uttalade feminister och ja, kvinnor som är så här, ja, jag står liksom för kvinnors frigörelse. Jag hör på omvägar eller att de säger direkt till mig att jag skulle vara någon slags så här, jag golddigger liksom, att dels att man har avhumaniserat mig på något sätt bara för att jag är gift med en man som har mycket pengar. Det är jävligt fascinerande.
Det är jävligt intressant det här.
Men som min egen agens liksom slutade finnas.
Men jag har liksom aldrig knäckt koden varför så många liksom överklasskvinnor håller på med så mycket välgörenhet. Alltså jag tänkte att så här, ja, det är någon form av så här berättigande för att ha någonting att syssla med. Och sen så man
en
har...
liten butik kan man ha också.
Ja, men förstår jag nu att så här, det enda som är legitimt för att en kvinna som är gift rikt, det är att syssla med välgörenhet, för att då kan du få cred för att du faktiskt gör en god gärning med någon annans pengar.
Ja, men det har jag ju fått, och det är en position jag har satt mig själv mycket i, men jag har ju verkligen fått känna på det när jag skulle post MeToo, för det här hände ju precis efter MeToo, alltså att han sålde det här företaget, att man, alltså den här oidentifierbara, nej men både enskilda kvinnor men även så här, den feministiska rörelsen vände sig till mig och liksom trodde att jag var typ Amnesty, kvinnojouren, jourhavande präst och gärna också en bankomat. Och jag liksom försökte plisa det genom att vara så här, nej men jag kan donera, samma sak nu när jag blev dömd för förtal, att det var så många som hade principer innan, så här, ingen ska behöva betala sin förövare, ingen, fast Sissi ska göra det för hon är rik.
Okej, fan vad intressant alltså.
Och då blir det ju så här, det blir förnedrande för mig att gå ut och säga så här, alltså jag kan ju, jag har ju fått, Linus har ju, jag har ju fått de pengarna av honom. Jag hade inte 150 lök liksom på mitt konto.
Så det är lite också som Jan Emanuel-tesen då, att så här, ja, för varje swimmingpool jag uppvärmt så får jag pengar. Liksom. Eller förstår du? Alltså, det är någonting i det här som är jävligt spännande som jag skulle vilja nosa mer på, känner jag.
Ja, men man förlorar också principerna. Det är väldigt intressant hur långt människor är beredda att gå för att ha principer. För principerna, om de inte så att säga når, om de inte liksom är 360, då är det ju inte principer. Då är det ju väldigt villkorade så här. Ja, men jag tycker inte någon ska få spö utom just den där jävla horan, eller jag tycker inte att rasism är inte okej, men om man ser ut så här eller säger de här grejerna eller liksom fan vet jag, har många barn på liten yta, då får man ju ta att människor
kommer... Man tar konsekvenser, skyll dig själv.
Ja, men exakt.
Det är fortfarande skyll dig själv liksom material, fast man nu vill skylla sig själv med pengar. Har du fått så här mycket pengar, då kan du inte längre skylla dig själv. Det är det det är.
Jo, jag får ju skylla. Alltså, i och med att jag blev dömd för att betala Fredrik Virtanen då, så... trots att folk tycker det, som ändå står på min sida, har läst min bok och allting och tycker det är för jävligt det som har hänt, så är man inte beredd att liksom betala mitt skadestånd åt mig och liksom swisha en tia. Nu har inte jag ens haft någon insamling, en kompis som jag hade det, men jag känner att det liksom blir bara fel. Men att man principiellt så här, även om det liksom är en kunglighet, man ska inte behöva betala den människa som man liksom har anmält för ett sexualbrott. Nej. Det finns en sån här djup mänsklig förnedring i det.
Exakt, men i och med att du har gift dig rikt, då har du blivit av med ditt skyld dig själv kapital.
Ja, du menar så? Ja, absolut. Ja, men det har jag. Det har jag. Och jag förväntas också då kompensera hela tiden. Att, som du säger det här med välgörenhet, att man har en agens om man är väldigt så här självutplånande och bara, jag vet att jag är privilegierad, jag vet det. Så nu liksom ska jag rädda 3000 sälar om året, jag ska starta 5 barnhem och liksom jag ska överkompensera hela tiden för att jag på något sätt har det bra själv. Och de här personerna, och jag har kompenserat som fan. Kompisar till mig brukar säga att men du har ju liksom gjort mer välgörenhets- och goodwill-insatser än de flesta har gjort på ett helt liv på några år. Så du kan chilla nu liksom. Och nu har jag egentligen börjat känna det. Att så här, ja, men jag har verkligen, jag kan, jag har ingenting att skämmas över där. Nej, men det är liksom exempel så här, man bara lägger upp, ja, vi har ju ett hus i Hälsingland och så har vi en lägenhet i Stockholm, att det då skulle vara liksom ofeministiskt och blindt för sina egna privilegier, att alltså, nu, vi måste bestämma oss, var ska vi bo? Det är liksom, det rimmar inte med min värdegrund då, på något sätt tycker man, att tycker vissa personer att jag då har 2 boenden. Jag bara, men visa mig den människan som liksom hade vunnit på lotto eller ja, gjort en bra affär och inte typ gått och köpt en sommarstuga. Det är väl det folk vill ha. Man vill ha ett hus i skärgården, man vill ha en båt, man vill ha en liten kolonilott liksom.
Gud, jag blir helt matt. Folk är så missunnsamma i det här otroligt komplexa samhället som vi lever i.
Men jag är absolut inte, jag tycker inte synd om mig själv.
Men vad är ditt fascinerande
råd? Nej, men mitt råd är så här, det är lätt, det är som att det är två, som med allt annat så är det så här polariserat. Det är 2 läger här. Det är de som är så här helt skamlösa, så här, gift dig rikt, enjoy your perks liksom. Gör det, så här, är du snygg och ganska ung, träffa en inte lika snygg, väldigt rik man, jobba på den konstellationen, det är en win-win så. Sen finns det liksom det andra lägret som bara ska problematisera och bara överpolitisera allting, och jag står väl någonstans, jag står i det och känner så här, det viktigaste för mig att landa i att jag är inte en avbild av liksom Adam. Jag är inte Eva här. Nej. Utan jag är en egen person som kan skilja mig imorgon. Och då är inte jag rik längre.
Nej.
Och det är det jag försöker förhålla mig efter. Mm. Och tänker inte be om ursäkt för mig själv en sekund till för att jag vill ha betalt för saker som jag gör. Arbete liksom. Jag tänker inte be om ursäkt för att jag har det bra, för att jag reser ibland, för att jag liksom har ett gott liv. För det kan tas ifrån mig när som helst.
Men hur ställer du då inför situationer som... Ja, men den amerikanska I want half. Där då kvinnan då varit en stay at home mom, jobbat de där obetalda timmarna som man aldrig ser, och liksom tagit hand om rulliansen för att mannen då ska kunna göra karriär och tjäna pengar, och att de ska per definition kunna ha det bättre. Om han nu lämnar henne för sekreteraren på jobbet,
Yogafröken.
Ja, eller yogafröken. Så tycker hon att hon är berättigad till hälften. Vad säger du om sånt baserat på svenska liksom, regler där vi har då förskola och hej och hår, liksom.
Alltså jag tycker, jag personligen så kommer inte jag kräva någonting förutom en bostad.
Mm.
Det har liksom vi kommit överens om, att om vi skulle skilja oss, oavsett vem som lämnar vem, så ska han köpa en lägenhet till oss i ett samma område som jag inte kan köpa själv.
Mm.
Det är liksom inte en etta i Skarpnäck utan typ en trea på Södermalm, där jag liksom kan bo med barnen varannan vecka. Och sen får väl han ge mig ett vanligt underhåll utifrån de regler som finns. Jag förväntar mig inte annat.
För
och det kanske låter så här töntigt principfast, men jag vill att han ska veta att jag är inte med honom för att kunna casha in. Nu gör jag ju det för att vi har ett gemensamt liv. Nu använder jag hans kort eller mitt kort, men där han betalar det mesta utan att skämmas. Det går ju liksom inte på Nathalie Schutterman och bara handla för 100 lök, men jag lever ju, jag tittar liksom inte vad osten kostar på ICA. Men jag skulle aldrig skilja mig som en affärsidé.
Nej.
Men jag kan verkligen förstå kvinnor som har hamnat i den situationen och ser det som att fan vad jag har gett och skifflat in obetalt arbete. Jag har ju inte gjort det. Alltså, vi har ju haft barnen på förskola hela tiden och han har varit pappaledig jättemycket. Så jag fattar inte riktigt vad det är jag ska belönas. Vad är det Biltema-mannen vill ha massa pengar för?
Det vet jag inte.
Nej, men vad har han gjort?
Inte supermycket, tror jag.
Nej, men är det på något sätt en karriär? Är det en karriärism att han var gift? Men vad har han offrat för att hon ska kunna... Alltså, det är ju en... Det är ju girighetens
essens. Nu är inte essens. De här som de kan försvara sig. Så vi kan inte prata mer om det.
Nej, det kan vi inte göra. Men... Det är väl ganska överskattat att gifta sig rikt om man gör det med en förväntan om liksom att det ska förändra ens liv enbart till det bättre, för det gör det inte.
Och med de orden tycker jag att vi avrundar Lille Lördag för den här gången. Tack snälla för att du har gästat och spännande tips och råd.
Verklighetsbaserade tips. Ja, nej, men ja, det var en intressant strömning just kring den här frågan just nu.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
Välkommen tillbaka, Ann.
Du gjorde ett strålande jobb.
Ja, jag ska inte ta hennes plats idag.
Ha det bra.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.